Hej och välkomna till avsnitt 1227 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. Här följer ett samtal med min kollega Björn Nordström om det stora Trump-rally som hålls i Washington DC idag den 14 november och en del andra nyheter. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen!
Tack så mycket.
Vi ska uppdatera om det senaste som hänt i USA och vi ska fokusera på det rally som hålls i, eller rally, men den stora miljonmannamarschen kan man säga i Washington DC idag den 14 november då. Och det är alltså, ja, jag vet inte, tiotusentals, hundratusentals Trump-anhängare som är i Washington DC för att demonstrera för Donald Trump.
Ja, det är väl, jag har inte sett någon exakt siffra. Vissa säger att det är några hundratusen och vissa säger att det är tiotusentals. Men jag har sett bilder och det är ju proppfullt med människor överallt runt i Washington DC. Så att om siffran övergår flera hundratusen skulle jag inte bli förvånad överhuvudtaget.
Nej, jag har suttit och följt livestreamen på, både på Facebook och jag tittar på Fox News-sändningar och sånt här. Och det, alltså det är ju, nej, jag kan inte bedöma hur många det är, men alltså det är ju tiotusentals i alla fall. Det måste vara det minst, alltså. Det är helt smockat där. Och det som är så intressant, för jag har suttit ändå flera timmar och tittat, det är liksom, alla är snälla, det är inga våldsamheter alls. Det är liksom lugna människor, äldre, det är kvinnor, det är, ja, unga, jag vet inte om barn, men ungdomar och så här. Och de går hand i hand, alltså inga våldsamheter alls. De skriker inga otäcka saker och de har inget våld och sånt där och sådär. Så att det är väldigt bra tillställning. Det värsta som kunde hända, eller det, två saker såg jag. Det var ett gäng antifa-aktivister där som stod och skrek och höll på och härjade. Men de var ju typ inga i jämförelse. Det var ju väldigt få. Och polisen hade spärrat av och då stod det vissa Trump-anhängare och sa att de här är för nära, de får inte vara så här nära, kan inte trycka dem bak längre. Och så höll de på att liksom prata med polisen om det och sådär. Så att det hände, men det var inget våld alls. Och sen såg jag också att det var journalister från CBS, tror jag, som stod och fotade och så började alla skrika fake news media liksom. Och det är ju väldigt osvenskt att göra så, men liksom det var inte någon våld eller någonting liksom, utan det var alltså en absolut lugn och liksom sansad demonstration. Sen pågår det nu, det är dagtid nu i USA, jag menar, vi får se ikväll vad som händer då och så, men alltså allt jag har sett har varit alltså festivalstämning, precis som det har varit på de här Trump-rallyn jag har sett på via nätet då.
Ja, man kan ju jämföra då med de här Black Lives Matter och Antifa-demonstrationerna runt om i USA. Liksom, om några hundratusen Trump-anhängare kommer samman och demonstrerar så är det betydligt lugnare än om det är några hundra Antifa och Black Lives Matter-demonstranter som är på gator och torg. Jag menar, om det här hade varit en Black Lives Matter och Antifa-demonstration, då hade det ju sett ut, då hade ju hela Washington DC varit utplånat. Det hade sett ut som om man droppade en atombomb efteråt, va? Och det här åter, narrativet om att det är högern, precis som Fredrik Reinfeldt var nämnt det förut, och det jag tror det är Björn Afklén skrev också det i DN, tror jag det var, att högern kommer att gå ut och börja stå sönder gator och torg och så vidare, att folk, de begriper inte, det är där de här svenska journalisterna och Fredrik Reinfeldt och många svenskar då på vänsterliberala kanten, de begriper inte hur skillnaden i folksjälen hos konservativa republikaner och vänsterliberaler, att det finns en otrolig skillnad, framförallt inom moral och etik. Mm. Att man kan gå ut och demonstrera utan att begå våld, det begriper man inte i många led i Sverige tyvärr. För man tror liksom att Trump är ond, hans anhängare är onda, hans anhängare är våldsamma och så vidare och så vidare. Va? Mm. Och jag pratar inte om de här, någon liten grupp som är ute i periferin då, som kanske är våldsam, utan jag pratar alltså om den här stora massan, helt enkelt.
Den här gruppen Proud Boys, de var där också, men alltså de är ju ett fåtal, och sen det, dels är det ingen vit maktgrupp utan det är bara en milisgrupp, och allt jag har läst om den är att visst har hänt saker, men alltså det är ingen sån här farlig grupp som är ute, och det är inte KKK och det är liksom inte högerextremister och det är inte Antifa, utan det är bara en vanlig amerikansk milisgrupp som vill köra sitt race ungefär, så att jag skulle inte fästa så mycket vikt med dem, men likväl, alltså de är ju inga i jämförelse med den stora massan, det är det som är poängen och sådär, så att helt fredligt verkar gå till, och jag såg också, jag följde Fox News då, och då var det en journalist från Fox News som sa till kameran då att jag har ju varit på väldigt mycket på liksom Antifa och på Black Lives Matter rallyn och sånt här, och det går inte att jämföra med Donald Trumps MAGA rallyn då, därför att de är lugna, det är festivalstämning, och på de här Antifa och Black Lives Matter då är det så mycket vrede och ilska som spiller över, men det är inte det på Trump rallyn, sa han. Så att det var jätteintressant, alltså han hade verkligen sett skillnaden,
och det är precis det som svensk media och amerikansk vänsterliberal media vägrar rapportera om. Utan de målar ju upp narrativet. Som jag nämnde, vi har pratat om i podden förut, att till exempel CNN, de mörklägger ju alltihop. Och vänsterliberal media mörklägger ju att Black Lives Matter och Antifa begår massa våld på gatorna. Det liksom blir låtsas som att det inte händer, va? Och istället pratar de om att det stora hotet det kommer från Trumpanhängarna. Men det är inte så, det är så synd. Och det visar ju då att media är ju ett hot mot demokratin. För de vinklar allting och får att framstå på ett sätt som det egentligen inte är i verkligheten.
Mm. Ja, verkligen. Alltså, här har vi ett bra exempel då på fake news media. Om de vill hävda att det här är våldsamt och att det här är tokskallar och så här. Liksom, det är inte så. Utan fredliga människor som protesterar och visar upp liksom vad de tycker. Och det är helt enligt demokratins regler. Sen kan man diskutera det här med coronan. Jag såg inte så många som hade ansiktsmasker. Så att det kan man diskutera nu när den här pandemin verkar gå in i en ny fas tyvärr i USA och även i Europa och Sverige. Men det är som ett annat diskussionsämne lite grann. Därför att det var många Biden-anhängare ute där vi också pratade om som inte heller haft ansiktsmasker. Så att det gäller att vara rättvist när man liksom diskuterar de här sakerna kritiskt. Har du några fler tankar om just det här?
Nej, jag tror väl att det här som jag nämnde då innan vi pratade här innan vi startade podden, det var ju att Trump har ju ingett så mycket hopp för många människor faktiskt, som inte många, framförallt miljontals människor som inte röstar och inte har röstat på åratal har röstat på Trump, va? Och jag tror att Trump har, och det här visar att hur stora rallyt är nu ute i Washington DC, det visar att Trumps, vad ska man säga, personlighet är mycket större än hans än presidentämbetet. Mm. Att många människor tror jag känner att Trump är vårt sista hopp på något sätt att skydda oss från mycket av skiten som händer runt om i världen, framförallt men även inom USA naturligtvis. Och om Trump ryker nu, vilket det verkar som han gör, då kommer ett stort hot på allvar att liksom komma fram. Och det är jag övertygad om att det kommer att göra, va? Vi vet att media har ju, det finns ju ingenting som kommer att stå emot media längre. Och den här vänsterfalangen, även om jag inte tror de kommer att lyckas speciellt bra, de kommer att kunna bli betydligt starkare nu med. För jag tror inte Biden kommer att direkt hålla stången mot dem och så vidare. Va? Så jag tror att många känner att Trump var det sista hoppet att få USA tillbaka på rätt väg. För alla vet ju om att Biden kommer inte kunna hantera det.
Mm. Nej, jag håller helt med. Och det var många som sa, som intervjuades av Fox News också, som sa att vi är här för att stödja Trump och han är den enda som står vägen mot socialism och vi vill inte, precis, att USA ska bli som Venezuela eller liksom något totalitärt land som Iran eller sådär. Så att det var många som uttryckte det, att Trump är vårt sista hopp. Liksom. Och jag delar väldigt mycket av liksom den inställningen. Trump körde också förbi, han satt i sin bil och så vinkade han. Så han körde igenom där och folk ropade och var jätteglada. Liksom. Och sen har han ju twittrat väldigt mycket. Och Trump driver den idén då om att valet har fuskats, det har riggats på något sätt och han är den egentliga vinnaren. Så att han har ju inte erkänt Joe Biden som vinnare än. Och jag tillhör ju de som tycker att det är problematiskt, för jag anser ju att Biden vann, alltså enligt alla bedömningar jag kan göra så har liksom valet gått rätt till och Biden har vunnit och sådär. Jag har suttit och läst massa om de här påstådda fusken och sådär nu. Men ja, Trump han på något sätt håller ju fast vid det här och det är väl, han har fått lite bakslag nu i en domstol i Arizona och lite på andra håll, och jag har suttit och läst, jag såg en intervju nu också med en person som heter Alex Helderman. Han är, ja, någon slags, han arbetar på University of Michigan i alla fall och är väldigt bra på datorer, deras dataexpert när det gäller valdatorer, och han pratade om det här rösträkningsmaskinerna och Dominion programvaran, och han sa att ja, det finns inga bevis för att det här har liksom fuskat någonting till Biden, det går inte och det funkar inte. Så det stora beviset på det är att i alla de här delstaterna, i alla fall de flesta, så har man röstat med paper ballots, alltså man har röstat med fysiska papper. Och då funkar det så att i normala fall så liksom räknar maskinen och sen så handkontrollerar man vissa saker bara för att kolla att det stämmer liksom. Alltså människor som står och räknar och liksom jämför, stämmer det här med liksom vad datorn har liksom räknat ut. Och det som sker nu i Georgia, det är ju den största handomräkningen i amerikansk historia. Där man räknar om alla, är 5 miljoner röster för hand. Det är 2 personer, en demokrat och en republikan som tittar på varje valsedel. Och sen så rapporteras det in och så går man igenom 5 miljoner röster så. Och det här gör mig för att det var, jag tror att det var 0,3% skillnad i valet. Biden vann med 14 000 fler röster, men väldigt lite procentuell skillnad. Och Alex Helderman, han sa då så här att om det här kommer bevisa liksom om programmet Dominion som de använde där, om det fungerade eller inte, och med all sannolikhet så kommer den här handomräkningen inte att ge något annat resultat, men här kan vi bevisa liksom att datorn inte ljuger, därför att nu har vi människor som går igenom exakt samma sak som datorn gick igenom, så nu kommer vi få se liksom svart på vitt helt enkelt hur det funkar. Så att det tyckte jag var intressant.
Jag tycker också det är viktigt att göra det här just för att lugna människor, därför att många liksom, vad ska man säga, hakar upp sig nu på att datorn har gjort så, datorn att algoritmerna programmerar om så att Biden får massa Trump-röster och så vidare, va. Så jag tror det är viktigt för integriteten av valet att man ska kunna lita på att datorn har faktiskt rätt att man gör så här. Så oavsett om Trump har förlorat eller vunnit, det spelar ingen roll. Man ska ändå gå in och göra så när det är väldigt, väldigt jämnt i en delstat. Även om delstaten i sig inte kommer att påverka slutliga valresultatet. Just för att visa att datorn har räknat rätt, det påverkar ingenting. Vi gör en handomräkning därför att det är så himla viktigt att bara att kunna visa människor att vi gör det här på rätt sätt. Mm. Oavsett om Biden redan har vunnit valet. Så jag tror att för integriteten av valet, att människor kan lita på det, så är det väldigt, väldigt viktigt att göra för att man ska kunna slå ner alla de här konspirationsteorierna som börjar florera överallt.
Mm, jag håller helt med. Och det finns också en Department of Homeland Security. De har ett ämbete som heter Cyber Security and Infrastructure Security Agency, CISA förkortas det då. Och chefen där, han heter Christopher Krebs, och han är tillsatt av Donald Trump till och med, och han har sagt att det här är ett väldigt säkert val, det här har gått väldigt säkert till, och nu har han satt upp en webbsida som heter Rumor Control, där han går emot de här teserna som säger att valet är riggat och att det inte funkar, och många är nu rädda för att han kommer förmodligen få sparken för att han går upp på den linjen då, istället för den här linjen som Trump går på. Eric Trump, Donald Trumps son, han kommenterade ju det här programmet och Dominion som the software from hell, kommenterade han, och det var lite kul, men alltså det blir ändå liksom, de här överdrifterna är inte bra, och jag tror i längden så tror jag att det kommer missgynna Trump, därför att jag menar, han absolut, han är en stor president och han har gjort jättemycket bra, och jag stöder honom till 100%, och det var synd att han förlorade då liksom, men han får inte göra för mycket av det här, utan det är viktigt att han låter processen ha sin gång, och att han liksom håller liv i sina anhängare, absolut, men ändå att han på något sätt visar att nu byter vi president och jag kommer finnas kvar och jag kommer arbeta för partiet och vi kommer göra comeback, tycker jag då.
Ja, Trump pratar ju om, eller rykten är i alla fall, att Trump kommer att komma tillbaka 2024. Så republikanerna kommer ju ha en väldigt svår framtid på så sätt om Trump, för att de kanske vill gå åt ett annat håll med innan partiet och få någon annan kandidat. Men om Trump kommer tillbaka så kommer sannolikt Trump att vinna primärvalen igen. Mm. Och det skapar ytterligare problem för dem. Men jag tänkte bara nämna det här med att Department of Homeland Security, DHS, har gått ut och sagt nu att de understryker då, det är inte ett widespread, med andra ord, det är inte liksom ett systematiskt valfusk. Och vi har pratat om att det har skett irregularities, det har skett valfusk, en brevbärare här, några döda har röstat där och så vidare. Va?
Ja, ja.
Och det har ju skett, det vet vi. Mm. Det är liksom bevisat redan. Det finns sådana här ballot harvesting och sådana där saker. Sånt finns redan. Men det kan vara 5 röster här, 50 röster eller 75 röster. Men de här 70 000 rösterna för att ändra Pennsylvania eller 30 000 rösterna för att ändra Arizona, de finns inte. Men fortfarande ska man naturligtvis, om man vet om att det är någon som har valfuskat, oavsett om det är en brevbärare eller om det är en person som har gått runt och gjort den här ballot harvesting, de ska ju alltid åtalas för valbedrägeri naturligtvis, för det är ett brott, va? Så det är ju en helt annan sak. Så man ska ju alltid gå efter sådana där personer juridiskt, just för att visa att vi tolererar ingen form av valfusk, va? Men att det valfusket är utbrett och systematiskt och att hela valet ska förändras, det finns det absolut inga bevis för. Det var det som DHS sa, att det finns inget utbrett valfusk. Och det de egentligen säger då, det är att valfusk existerar förmodligen och vi vet det redan, men det är så liten skala att det påverkar egentligen ingenting. Det enda valet jag kan komma ihåg, i mannaminne i alla fall, där valfusk skulle kunna påverka ett val, det är ju det i år 2000 mellan Gore och Bush. Mm. Där Florida var avgörande delstaten och skillnaden i hela delstaten Florida var 537 röster. Då kan ett valfusk med en brevbärare göra skillnad, eller några döda personer som röstade. Det kan vara skillnaden då. Då ska man ju verkligen gå ner in och börja titta igenom allting, därför att det är så otroligt jämnt i en enda delstat. Va? Då kan man ju förstå att men nu när det är 5, 6, 7 delstater och tiotusentals röster som finns liksom inga som skiljer det för mycket, då kan man säga att det är inte Florida det här längre, utan det här är betydligt större än så.
Och det är därför, läser jag också nu, att det är därför nu man har lagt ner, Trump-teamet har alltså lagt ner sin stämning där i Arizona och även på andra håll. Vissa håll har man förlorat och vissa håll så har liksom Trumps jurister inte drivit det vidare, av den enkla anledningen att när man har tittat på det själv så inser man att det här kommer inte hålla i domstol, och då vill juristerna inte gå vidare med det, för att det är bättre att inte göra det än att gå till domstol när man vet att det här kommer inte hålla, därför att då måste man ha bevis helt enkelt för att det inte funkar. Och sannolikheten att det här egentligen sen ska hamna i högsta domstolen, jag tror att den är väldigt liten. Därför att då behöver du den här breda, stärka den här breda tesen om att hela valet är undergrävt ungefär. Så att vi får se. Sen har Trump vunnit vissa enskilda incidenter, det ska sägas, som det här i Pennsylvania. Ett fall där som domstolen går honom rätt nu. Men det är ingenting heller som kommer förändra det stora resultatet. Så att jag menar, ja.
Ja, nej, jag tror att Precis, nej, jag tror att som jag har nämnt det flera gånger, om valet är väldigt, väldigt jämnt, då kommer det hamna i HD, men det är inte väldigt, väldigt jämnt. Därför finns det ingen anledning att HD blir inblandat just nu, och det är väl egentligen det bästa för alla. Så att jag tror att Trump, han skulle kunna, problemet som han skapar nu, det är lite synd, du nämnde ju det, att det kan ju skapa ett problem nu, för att ingen riktigt kan gå vidare och man liksom inte riktigt, vad ska man säga, det fortsätter att splittra landet, va? Man, vilket alla vet hur det kommer att sluta till sist, men man erkänner det inte, och det bara skapar framtida problem. Så jag tror att det finns ett snyggare sätt att göra det på, och sen kan han alltid säga att det kommer tillbaka 2024, och sen kan han hålla sig aktiv på sociala plattformar eller hur det nu är på olika sätt, och vad ska man säga, kommentera, vara inblandad på olika sätt, va? Men om man skapar för mycket problem nu, då kan han liksom, till republikanerna till sist kan säga att vi vill inte ha med Trump att göra längre, därför han har totalt gjort bort sig.
Ja, precis. Ja, men vi får se vad som händer. Men det är ändå, alltså det är häftigt, alltså man får hålla två saker i huvudet samtidigt. Alltså Biden har vunnit valet, jag kommer inte säga något än så. Men alltså Trumps rörelse, det är ju en otroligt starkt och kraftig rörelse han har skapat. Och det lever fortfarande, och den har verkligen sammansvetsat det republikanska partiet. Jag menar, de här ytterlighetspersonerna, Mitt Romney, Bush och de här som inte stöder Trump, Cindy McCain. Jag menar, de är ändå liksom lite grann i partiets förflut. Det är inte partiet idag, utan det är partiet igår och i förrgår liksom. Och den stora gräsrotsrörelsen av republikaner, de backar ju helt Trump. Så att, jag menar, han äger ju partiet fortfarande, så är det ju.
Ja visst, om du skulle säga för sig fem år sedan att år 2020 kommer en republikansk presidentkandidat att få 73 miljoner röster men förlora valet. Man skulle tro, det är galen, finns ju inte en suck. Får han 73 miljoner röster så vinner man i valet. Det är som en stor seger alltså. Så att det som vi pratade om förut, det Trump har gjort för demokratin är helt otroligt. Det har nog aldrig, med gräsrots, många snackar ju om att Bernie Sanders och gräsrotsdemokratin, det är ingenting mot det Trump har skapat. Sen får man ju tycka vad man vill om Trumps policies, om man är olika republikaner eller konservativ och så vidare. Va? Men det Trump har gjort för gräsrotsdemokratin i USA är helt, det är historiskt. Det finns inget liknande för det. Och det är det jag tror, att jag är rädd för att om republikanerna gör bort sig allt för mycket, om de liksom går åt fel håll, så kommer de tappa den gräsrotsmassan helt plötsligt, och då kan det vara kört igen nästa gång.
Ja, precis. Ja, det gäller att hålla balansen, så vi får se vad som händer. Jag hoppas på Mike Pence, att han har hållits undan från det här ganska mycket nu, att han på något sätt ska kunna spela en progressiv roll, och det tror jag. Jag tror han är en sån här som kan lugna Trump och säga att det inte är över, alltså oavsett hur det går i valet liksom, så är det inte kört, och liksom, ja, din karriär och framtid går inte under liksom, men ja.
Vi får också komma ihåg att Trump var 73-74 år.
Ja, född 46.
Precis, han är ju företagsägare. Jag menar, han äger hur mycket som helst, och han är ju rik och så vidare. Så att man kan ju också tänka sig att det finns ju också ett liv utanför politiken när man är i den åldern och har så mycket pengar. Så att det är också någonting att fundera på. Han har fru, han har en ung son. Så att...
Ja, nämligen så är det. Har vi något annat att rapportera om idag?
Ja, du nämnde i förra podden om det här Samuel Alito, HD-domaren då, som gjorde ett tal för ett par dagar sedan om... Ja, han är oroad helt enkelt över religionsfriheten och över freedom of speech, vad heter det? Yttrandefriheten, naturligtvis då. Och att han fick naturligtvis då kritik från vänsterhåll. De hoppar ju på honom direkt. Därför att de blir förbaskade på att han vill värna om yttrandefriheten, religionsfriheten, och att han vill värna om konstitutionen, de här amendments. First Amendment, va? Och vänster blir rosenrasande. Det får ju inte en HD-domare. En HD-domare enligt vänster får väl inte längre värna om konstitutionen. Så liksom galet har det blivit.
Ja.
Och du nämnde också, på tal om det, du nämnde också om det här med den här religiösa gruppen.
Ja, just det. Little Sisters of the Poor.
Precis, A Little Sister of the Poor, och alldeles bara några timmar efteråt så började publiceras artiklar i tidningar i USA om att Biden kommer förmodligen, så om du kan vara i en kort sammanfattning av det, men i alla fall Biden kommer i alla fall försöka vända på det där när han kommer att gå in i domstolsstämningen och sånt där nu, för att försöka få det där förändrat.
Alltså till deras nackdel eller fördel?
Till deras nackdel,
Okej,
naturligtvis.
Ja, jag kan bedra lite kort då. Little Sisters of the Poor är en amerikansk-katolsk nunneorganisation som hjälper äldre och fattiga och ja, man hjälper dem allt möjligt, boende och sådana saker. Och det är en väldigt framgångsrik organisation och inget fel på dem, alla tycker de är jättebra. Sen med Obamacare, då vart ju de, ja, då fick de skaffa sjukförsäkring och då var det så här då att där ingår det krav att man ska ha preventivmedel i sjukförsäkringarna. Och eftersom de är katoliker så vägrade de det, de ville inte det och de har gått emot det här i domstol och så. Och Obama-administrationen tidigare, de var helt emot dem, det får ni inte göra, trots att ingen i deras organisation, alltså det är ingen anställd som har krävt preventivmedel, det här är ju nunnor, de behöver inte det liksom. Så att, men trots det så får de liksom det här emot sig. Och Trump har hjälpt dem, hans administration, så de har varit helt för Trump. De här har ju varit på MAGA-rallyn, de här nunnorna, det finns ganska roliga bilder på dem då, när de står på scenen med Trump och så. Så att det är det här handlar om. Och nu då Biden, han kommer förmodligen att, ja, gå emot dem,
Han vill dra
tyvärr
in
då.
inför domstol igen. Han accepterar inte, eller det verkar som att han inte accepterar det resultatet, utan han vill nu dra dem inför domstol igen, utan han vill liksom trycka på dem, vad ska man säga, det förstatligade, vad ska man, teorin bakom, liksom att alla måste gå med på det här och alla måste tvingas in i det här.
Ja, det här visar verkligen att, jag menar, han är katolik, de är katoliker, det spelar ingen roll liksom, han är liberal i första hand.
Ja,
Ja,
absolut. Ja.
okej, har du mer?
Japp, jag ser att i Minneapolis och även i New York nu faktiskt, men Minneapolis i Minnesota så har, det har vi pratat om förut, våldet har ökat dramatiskt och massor av poliser har börjat pensionera, inte bara pensioneras utan säga upp sig och helt enkelt sluta. Så Minneapolis har ett stort problem när många poliser säger upp sig, de lägger av helt enkelt, de har gett upp. Och som vi har pratat om förut, i och med att Trump förlorar valet nu då, så kommer ännu fler förmodligen säga upp sig. Alltså att de får enorma problem och polisen slutar och naturligtvis ökar ju då våldet och brottsligheten. Och jag såg även nu i New York City, jag såg en siffra att jag tror var 300, på senaste 6 månaderna så har 300 000 personer i New York City lämnat stan, flyttat ut till andra städer, därför att dels corona, men också en stor anledning är att brottsligheten, kriminaliteten har totalt spårat ur där. Så att många har stuckit helt enkelt, inte bara för coronan utan också näst största anledningen för att kriminaliteten har spårat ur. Så det är helt enkelt, de anser att New York City börjar bli för farligt helt enkelt igen. Och det också har att göra med att poliserna säger upp sig, poliserna får inte göra sitt jobb, de har inget stöd från borgmästare de Blasio. Och då liksom poliserna lägger av, då är det som att okej, då sticker jag. Jag känner faktiskt folk här som har flyttat upp hit till Vermont där jag bor. Av coronaproblemen också, att det har blivit för osäkert i New York. Det har liksom blivit för, ja, de vill inte vara kvar helt enkelt. Det känns för osäkert på många sätt och vis.
Bara för att kasta in en sak här, jag menar, Rudy Giuliani, det var deras tidigare borgmästare då, som verkligen fixade våldet och ordnade upp situationen. Jag menar, på 80-talet så var ju New York väldigt, alltså man tänkte på våld och våldsamheter och brottslighet när man tänkte på New York, speciellt om man bodde här i Sverige där det på den tiden inte fanns brottslighet liksom. Idag finns
Ja.
det ju det, men det fanns inte då. Men New York, då tänkte man, det här är en farlig stad. Sen kom Rudy Giuliani och han rensade upp det hela och det vart en trygg stad. Och det har varit så fram till, egentligen fram tills de senare åren. Det har ju gått väldigt bra och nu har det typ helt tvärvänt. Och det jag vill säga då innan man kommenterar just det är att Rudy Giuliani, nu får han mycket skit för att han försvarar Trump och för att han helt går på den här linjen att Trump har egentligen vunnit valet och för att han är liksom så här lite fumlig i TV. Men han börjar bli gammal nu, Rudy Giuliani.
Ja.
Och för att det var ju den här Borat-filmen där han låg och höll på att ta av sig kläderna för någon ung tjej och sådär. Vad som är sant
Ja,
och
just
inte
det.
vet jag inte. Men alltså, han börjar framstå som mer som en virrig gubbe än som någon slags vettig liksom person. Men han var faktiskt en gång liksom America's mayor när han ledde liksom staden efter 9/11-attacken och när han liksom styrde upp det här våldet i New York. Och man får inte glömma bort det, därför att de här borgmästarna de har haft nu, jag menar Bill de Blasio i synnerhet, de är ju fruktansvärt dåliga. Och Rudy Giuliani var ju 10 gånger bättre än dem, alltså mycket bättre än dem, oavsett vad man kan tycka om honom nu idag.
Ja, absolut. Och Rudy Giuliani, tyvärr, han börjar på att, när du säger, han har blivit lite virrig. Jag tänker på Nancy Pelosi. Han har blivit en liten Nancy Pelosi i det hela. Med att han pratar lite sluddrigt, lite gammal, precis som Pelosi borde lägga av så borde Giuliani lägga av med. Men
Och
det här
Biden
gjorde
också
för
kanske.
New York, och Biden också, precis. Det Giuliani gjorde för New York, det var ju oerhört. Jag har besökt New York väldigt mycket under många år, men jag har inte ett skvatt. Och jag har flera vänner som är från New York, som liksom har bott i New York i många år, de älskar New York. Och de säger rakt ut att spelar det ingen roll om det är corona eller inte. Den dagen corona går över och säger till exempel att det kommer vaccin, man kan börja åka nästa sommar till exempel. Finns inte en suck att jag åker tillbaka till New York. Det börjar kännas så farligt och otryggt helt enkelt att jag har liksom ingen lust att åka dit längre. Det är liksom inte den New York som jag känner igen längre.
Vilken tragedi, men jag menar du som har bott i USA ända sedan 80-talet, jag menar, minns du också att New York var, i alla fall att det fanns ett rykte om att New York var farligare på den tiden än det var sen på 90-talet?
Jag flyttade i 93.
Okej, just det. Men okej då, men när du bodde i Sverige, så visst minns du det också att man pratade mycket?
Ja, absolut, det visste ju alla om det, det var ju ingen snack om det, det var ju liksom allmänt, det var ju välkänt. Alla visste ju om att New York under 80-talet, och det har ju mycket att göra att maffian var ju extremt framstående i New York under 80-talet. Det var ju maffian då som, med de fyra maffiafamiljerna, finns en otroligt intressant Netflix-serie, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men som handlar just om maffian i New York och att Giuliani helt enkelt krossar den. Och det är någonting som, den som är Netflix borde titta på den. Fantastisk serie. Och tack vare Giuliani så gjorde han ju om New York till, ingen ville åka dit och besöka New York, till världens huvudstad kan man väl säga, dit alla ville åka. Aha. Men nu igen så under de Blasio så vill ingen åka dit längre igen.
Ja, men jag minns ju, det här var på tid 2000-tal, alltså det var ju extremt hypat i Sverige, den här serien, vad heter den? Sex and the City heter den, och den handlade om New York, och alla tyckte att det var häftigt med New York, och även Seinfeld lite tidigare liksom. Det var ju liksom,
ja. Giuliani är ju med i ett Seinfeld-avsnitt förresten. För den som undrar det.
Okej. För då var det New York väldigt hypat i Sverige, det minns jag liksom. Så att, det där var ett stickspår, men jag ville bara för sagt, alltså Giuliani, man kan säga mycket illa om honom, men alltså han ordnade New York när det behövdes verkligen. Så att, något mer.
Ja, nu börjar ju Vermont, min delstat Vermont har ju börjat, på grund av corona nu som pågår överallt, så i fredags, det var igår, så har republikanska guvernören i Vermont gjort en typ, han har förbjudit sammankomster på 10 personer eller mer. Han har även förbjudit att man får inte längre träffas mellan familjer, som andra ord mina vänner, familjer, vänner får inte komma och besöka oss i hemmet längre. Det har blivit olagligt nu, utan man ska helt enkelt vara i hemmet för sig själv, inga andra människor, inga andra familjer får man träffas, bara sin egna blodsband är lagligt nu och få in i familjen. All sport, liksom alla sportserier och allt sånt där, vare sig det är korpen eller liksom olika typer av sporter, sen igår har allt det här stoppats. Och det snackas nu mycket om det här, att om Biden kommer in, när Biden hamnar i Vita huset, så snackas det mycket om att han kommer eventuellt införa ett ansiktsmasktvång. Och det är många republikanska, jag tror det var 18 republikanska guvernörer som har sagt att det finns inte en suck att vi kommer att gå med på ansiktsmasktvång, därför att det inte är förenligt med konstitutionen. Så den första frågan som Biden förmodligen kommer att behöva ta upp som president är naturligtvis corona. Vad kommer vi göra åt det? Vad kommer vi göra annorlunda mot det Trump gjorde? Och en sak som han vill göra annorlunda, det är att han vill tvinga på människor ansiktsmaskar. Och då kommer det vara precis Biden. Och då kommer det vara massa delstatsguvernörer som säger vi kommer inte att gå med på det. Vi kommer att vägra. Och det kommer att hamna i HD naturligtvis. För HD måste då bedöma, kan en president även under ett virus, en viruspandemi, är det förenligt med konstitutionen för en president att tvinga människor att bära ansiktsmask? Vi kommer att se intressanta HD-fall nu, tror jag. Därför att Bidens politik och det han vill försöka göra kommer att strida mycket med det som Trump gör, och det kommer naturligtvis att hamna i HD fortare än kvickt.
Något mer?
Ja, det var en journalist som hette Barry Weiss, vi pratade om det för ett par månader sedan om jag inte minns fel, som jobbar för New York Times, och hon gick ut och sa då, hon sa upp sig från jobbet då som journalist för New York Times, och sa att New York Times det är en otroligt vidrig kultur där. Det är liksom vänster, det blivit extrem vänster. Det är inte längre vad citattecken paper of record. Paper of record är liksom att det är liksom den tidningen som alla går till, för att det är de som liksom vet bäst ungefär. Det är där sanningen finns, va. Men i alla fall, hon sa att det har blivit så mycket vänstervrider, bara opinion och hat och hets och så vidare, va? Så hon sa ju upp sig. Nu är det tydligen 50 journalister ungefär som har skrivit ett brev och sagt samma sak, att det är någonting som är rejält fel med New York Times. Så att hon gick ut och sa nu, så det verkar som att det stödet ökar, att hon börjar få rätt. Och det har vi också sett, New York Times för bara 5 innan Trump, va? New York Times var ju en ansedd anrik tidning, va, som jag tyckte var intressant att läsa. Även om det var lite vänsterliberal, så det är okej. Det är liksom, det bara var ju som det är, va. Men den har ju fullständigt spårat ur under Donald Trump. Fullständigt. Och det är väl det nu som jag tror många journalister börjar inse nu som jobbar för New York Times, och det är därför allt fler börjar höja rösten genom att säga att vi är inte längre vi driver inte som DN i Sverige ungefär, va? Vi driver inte längre journalistik, utan vi driver opinion bara. Jag minns att när jag växte upp 70-80-talet och min pappa läste DN, men finns inte en suck att min pappa skulle läsa DN idag, inte en suck, på grund av att DN har inte längre en tidning man kan som har någon form av i tillit eller integritet.
Vi pratade om CNN i vårt förra avsnitt. New York Times, det är lite grann tidningarna CNN då.
Ja, precis. Man kan väl säga så. Ja.
Något mer?
Ja, på tal om CNN, det är ganska intressant hur CNN också har spårat ur. Tydligen så var det en av de högsta Al-Qaida-ledarna som blev dödad av israelisk militär eller underrättelsetjänst i augusti. Och det kom tydligen ut i media nu. Och det här visar då hur otroligt, vad ska man säga, hur New York Times, det är lite grann som Centerpartiet, inte New York Times utan CNN, det är som Centerpartiet i Sverige var, liksom vänstern i Sverige var. De målar upp den här, jag läste hela artikeln och även då rubriken säger en hel del. Så CNN hade en terrorledare för en terrororganisation som då låg bakom 9/11. Så vi pratar om ren rå terror, va? Så CNN:s översatt till svenska, så CNN:s rubrik är att Al-Qaida förlorar en av sina mest erfarna ledare i ett mystiskt mord i Teheran. Och sen läser man artikeln, då börjar man ju undra, vänta nu, är det här en oskyldig person? Nej, men herregud, det här är ju för tusan en ledare för en terrororganisation som CNN talar om. Men de målar upp det som att han är slags offer, va? Det är helt, helt ofattbart hur CNN har blivit, att de har gått ifrån att rapportera det här. Att sånt här för 10-20 år sedan, jag kommer ihåg Peter Bergen, han pratar mycket om, han är en gammal, vad ska man säga, rapporterar väldigt mycket CNN efter 9/11. Och han har liksom rakt ut med att islamismen, och han var liksom solklar med det hela, va? Men det gardet som han höll på med, va? Det har ju liksom CNN spolat helt, utan de står ju på terroristernas sida. Sen går man in och tittar på andra tidningar, till exempel Reuters och några andra amerikanska tidningar som är lite mer vettigare här. De skriver ju rakt ut att det är en terrorist, israelerna dödar en terrorist helt enkelt. Det liksom är rakt ut så, va? Så att CNN målar upp det här, det är helt ofattbart att CNN kan skönmåla, men det är precis det vi ser i Sverige med sådana här saker. Aftonbladet och Express, ibland de skönmålar de här terroristerna och IS-krigarna som kommer tillbaka till Sverige som att det är de som är offer ungefär.
Ja, verkligen så är det, tyvärr. Ja. Något mer?
Ja, jag såg att Nancy Pelosi, nu så kommer hon inte att genomföra det här, men Nancy Pelosi som har pratat om att vi måste tvinga på människor att bära ansiktsmasker och vi måste stänga ner hela USA, och hon är liksom, hon vill ha en stenhård linje mot corona och mot människor och så vidare, och att allt ska vara nedstängt. Hon hade planerat en stor gala, en stor fest för demokrater som då blir invalda i representanthuset då. Så att när hon talar om att alla måste stänga ner och ingen längre kan jobba, alla ska sitta hemma, då hade hon planerat en stor fest. Men sen så spreds det rykter att hon hade planer att skapa en stor fest. Då stoppar hon det hela. Men oavsett om hon stoppar den där festen sen som hon hade planerat, det visar ju att hon har otroligt dåligt omdöme att hon överhuvudtaget planerar att hålla en stor fest. När hon talar om för oss alla andra att ni ska vara hemma och stänga in er. Ni får inte ens besöka släktingar under Thanksgiving.
Nej, vilken dubbelmoral, verkligen.
Ja, det pratar vi ofta om. Dubbelmoralen, det är det största problemet i USA. Och framförallt så är det ju, det liksom är signumet för demokraterna och vänsterliberalerna idag.
Har vi något mer?
Nej, jag tror det var allt på min lista.
Okej, bra. Okej, tack Björn.
Ja, tack.
Det var avsnitt 1227 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd, som kan stödjas med en gåva på swishnummer 070-30-28-95-0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat.
Thank you.